Temperaturen imorgon är inte riktigt lika varmt som idag. Från i söder 20 till 25 grader till i norr där det blir mellan 15 och 20 grader. Ekos nyheter kvart i sex producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Ja, det pågår ju världsklassfridrott när Diamond League just nu pågår från Stockholmsstadion. Allt därifrån i P4 under kvällen och såklart appen SR Play med bland annat Mondo Duplantis i stavhopp. Det blev svensk seger när världstouren i beachvolleyboll var på hemmaplan och närmare bestämt Malmö. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann efter seger i raka set mot tyskt motstånd i finalen. Det var ju upplagt för en drömfinal mot regerande olympiska mästarna David Åhman och Jonathan Hellwig, men tidigt idag kom ju beskedet att de var tvungna att dra sig ur efter att Hellwig ådragit sig en skada i en magmuskel. Fotboll nu. Gennaro Gattuso, ja så heter han, den nya förbundskaptenen för det italienska landslaget. Han efterträder Luciano Spalletti och kommer närmast från uppdraget som tränare i kroatiska Hajduk Split. Och i den damallsvenska fotbollen hakade Malmö FF på i toppen efter en övertygande seger borta mot Piteå med 3-0. Malmö går upp på andra plats i tabellen, en poäng bakom Häcken.
Städstrejken.
P1, Sveriges Radio.
Nu medierna med den första intervjun med Iran-experten som anklagats för att vara en del av en påverkansoperation. Rosbe Parsi, programledare Martina Pierrot.
Historiskt massiva överbelastningsattacker mot SVT i veckan.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner.
Och så första intervjun med Rosbe Parsi sedan han fick sluta på Utrikespolitiska institutet.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskäl.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Kraschad sajt, döda LED-skärmar, sändningar som inte går ut och en strulig app. Ja, det har varit SVTs verklighet den senaste dryga veckan. Bakom det här ligger flera systematiska överbelastningsattacker av historiska mått. En efter en har de avlöst varandra och orsakat felmeddelanden, svarta rutor och regnbågsfärgade kalibreringsränder över hela skärmen. Vad är det egentligen som händer? Och hur säkrade är SVT för externa attacker när uppdraget säger att SVT ska kunna sända i kris eller krig, oavsett vad? Vi tar det från början.
Jag kom in vid 3:30 när jag börjar och slår på datorn. Och sen plötsligt så slocknar allting.
Nej, förra torsdagen började inte riktigt som vanligt för SVT Morgonstudions programledare Karin Magnusson.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner. Och vi inser att det måste varit strömmen som har gått.
Ja, den här kaosartade dryga veckan började med ett elavbrott förra torsdagen som höll i sig flera timmar. Morgonstudions sändning kom igång först vid 7:30 tiden. Dessutom påverkades SVTs och Sveriges Radios interna telefoni samtidigt.
När vi kom in i studion så hade vi ju inga LED-skärmar, vi hade kamerorna fungerade inte, så det fick ju vi såklart ta hänsyn till.
Hur arbetade ni då?
Man får hitta alternativa lösningar. Skriva manus för hand. Så att det är väldigt mycket liksom nödlösningar. Men alla var väldigt fokuserade på att försöka få igång en sändning.
Vad tänker du om allt det här som har hänt nu den senaste gångna veckan?
Jag tror att det höjer våran krisberedskap.
Men elavbrottet, ja det var bara starten på en riktigt, för att uttrycka det i klarspråk, tekniskt rövig strulvecka. För blott 3 dagar senare, i söndags, så utsattes SVT för en överbelastningsattack.
SVT har just nu tekniska problem på våra plattformar. Vi jobbar med att lösa problemen och här är därför en kortad rapportsändning.
Det blev den första i raden av många överbelastningsattacker som påverkade delar av sändningarna SVT Play och SVT-appen. Det fortsatte på måndagen.
Sveriges Television, som de senaste veckorna haft flera tekniska problem, drabbades igår av den största överbelastningsattacken i företagets historia. Och idag så inträffade nya attacker.
Och även på tisdagen.
Vi har tyvärr tekniska problem med våra lokala nyheter. Vi hoppas att vi ska kunna visa.
Och på onsdagen.
Och god morgon säger vi till dig som nyss har börjat titta. Ännu en dag där SVT har utsatts för en överbelastningsattack. Det här är en av flera.
Nej, men det senaste är ju en DDoS-attack, det vill säga en överbelastningsattack mot våra servrar som har startade söndag kväll. Och sen har de avtagit och kommit tillbaka.
Adde Granberg är teknikdirektör på SVT. Han befinner sig mitt i arbetet med att försöka stoppa de pågående attackerna. En expertgrupp har tillsatts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistår SVT. Polisen har på eget bevåg inlett en utredning och mötena avlöser varandra.
Nu sitter vi här. Jag vet knappt vilket dygn det är nästan, men det är i alla fall... Jag vet faktiskt inte vilken dag det var. Natten till onsdag hade vi den senaste.
En överbelastningsattack, en så kallad DDoS-attack, är ett orkestrerat medvetet anfall för att slå ut webbplatser och digitala tjänster. Genom att en stor mängd datorer samtidigt försöker gå in på en sajt så blir resultatet att inga vanliga, riktiga användare kommer in på sajten. För SVTs tittare och användare märks det genom felmeddelanden.
Det blir ju inte någonting som är trasigt. Ett överlastningsattack är ju inte att förstöra någonting. Det är ju egentligen bara att skapa ett hinder eller en blockad för den datan som kommer in och skapa någon form av uppmärksamhet. Mm.
Men det är alla digitala tjänster som har drabbats eller är det också de marksända sändningarna?
Ingenting i marksända sändningar, linjära sändningar, viktigt meddelande är drabbat eller påverkat runt den här typen av attacker alls. Och där ligger liksom grunden till vår beredskap och det uppdraget vi har. Utan det kan upplevas på de digitala tjänsterna eller har upplevts på de digitala tjänsterna.
Det stora strömavbrottet var bara en olycklig incident och ingen attack utifrån enligt Adde Granberg. Men SVT, som ju ingår i det svenska totalförsvaret och som har ett beredskapsuppdrag, ska kunna sända även under strömavbrott och överbelastningsattacker. Med den gångna veckan som facit i hand, hur väl rustade är SVTs beredskap och hur nöjda är de? Och om en växande andel av SVT-publiken inte tittar via det marksända nätet utan finns digitalt, har man då levt upp till sin totalförsvarsplikt om man bara kan säkra de marksända sändningarna?
Vad säger det här om SVTs beredskap?
Ja, än så länge tycker jag att det säger att den är ganska god att nå ut och klara VMA och klara våra sändningar, det som liksom ligger i botten för vårt tillstånd. Sen är ju inte, vi vet att publiken inte nödvändigtvis är där vi har den robustheten just nu, utan de har en annan förväntan. Där vi nu hoppas att liksom vårt tillstånd och det vi verkar under följer med den rörelsen som publiken tar och att vi får både medel och resurser för att faktiskt få ett stöd eller kunna stärka den digitala beredskapen.
I och med att det nya sändningstillståndet för public service ska ju bli teknikneutralt så borde väl det innebära att även de digitala tjänsterna måste vara robusta nog att kunna stå emot attacker också.
Ja, när vi ser det sändningstillståndet så måste vi ju jobba mot det såklart. Än så länge har vi inte det sändningstillståndet i hand.
Men om det då innebär att det är teknikneutralt, hur ska ni då göra för att stärka upp de digitala delarna?
Jag tror att ingen kommer någonsin kunna garantera att man kan stå emot oavsett vilken typ av attacker man får. Vi kommer göra det som krävs för att göra det, säkerligen behöver omfördela medel. Vi är inte där än, vi har inte det sändningsförståndet, så att, ja, just nu gör vi faktiskt det bästa vi kan för att klara den digitala distributionen, och sen kommer vi behöva prioritera annorlunda.
Är ni helt nöjda så som det har sett ut den gångna veckan?
Ja, men jag skulle aldrig kunna sitta här och säga att jag var helt nöjd eftersom det har varit påverkan. Jag skulle ha ett system som aldrig får en påverkan. Men det är ju samma problematik som flygbolagen har. De vill inte heller tillverka ett enda plan som störtar någonsin. Det är lite så jag ser på den här situationen. Så svaret är absolut inte nöjd. Jag är säker på att vi kan göra massa saker bättre hela tiden. Vi jobbar på det. Vi lär oss hela tiden, men det är också nya utmaningar vi står inför. Inte bara Sveriges Television utan hela den samhällsrörelsen i digitalisering.
Och SVT är faktiskt inte de enda som utsatts för överbelastningsattacker i veckan. BankID, Swish och Arbetsförmedlingen är bland de som också drabbats. Statsminister Ulf Kristersson skräder inte orden om det inträffade.
Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
Jag tror att vi är inne i ett samhällsklimat där det finns aktörer som vill visa att de kan påverka. Så jag ser inte att det är direkt en attack mot Sveriges Television. Jag ser snarare att det är faktiskt en attack mot samhället.
Mitt mellan överbelastningsattacker och strömavbrott har det veckan även kommit kritik mot vilka servrar SVT använder sig av. Internetoperatören Bahnhof gjorde i veckan en undersökning och fann att SVT använder sig av den amerikanska molntjänsten Amazon Web Services. Så här sa Bahnhofs vd John Carlung till podden Kvartal idag.
Man gör sig beroende av ett amerikanskt molnföretag som i förlängningen är men lyder under Cloud Act och Donald Trumps nyckfullhet i princip. Det är att lägga ut viktiga delar av svensk infrastruktur till någonting som man egentligen inte har kontroll över.
Adde Granberg, teknikdirektör på SVT, håller inte med om bilden som Bahnhof målar upp. Att Amazon, dess ägare Jeff Bezos eller USAs president Donald Trump med ett enkelt knapptryck skulle kunna stänga ner SVTs kanaler.
Sveriges Television skulle inte bara ha en amerikansk leverantör som du med en knapptryckning kan stängas av. Så den informationen finner jag inte ens. Nej, enkla svaret är nej, det stämmer verkligen inte.
Ligger delar av SVTs system på Amazons servrar?
Nej, men vi har nog utspritt, men det ligger nog inga känsliga delar på Amazons system som gör att de skulle kunna sätta Sveriges Television i någon form av gungning. Så det svaret är nej.
Men har du utspritt på externa servrar?
Jag kan inte gå in. Jag skulle aldrig gå in på exakt hur infrastrukturen ser ut. Men man har inte bara allting på en server utan redundans och resiliens själv. Så kan jag uttrycka mig.
Men är det rimligt att ett public service-bolag som SVT som en del av totalförsvaret förlitar sig på ändå osäkra amerikanska molntjänster som man inte har full kontroll över?
Jag är nog inte den personen som har sagt att vi förlitar oss på amerikanska molntjänster som vi inte har kontroll på, så det får stå för någon annan.
Fortfarande betraktas överbelastningsattacken som pågående och det råder ingen tvekan om att det är en attack med historiska dimensioner.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande, men det säger väl lite grann också om tidens tand. Det blir mer sofistikerade angrepp och vi ser ökade utmaningar på våra system. Men sen blir vi vår fälla när vi kommunicerar att vi har problem. Det är ju det som är syftet med hela attacken. Så helst skulle jag inte vilja prata om det alls.
Varför vill man åstadkomma det, att ni ska visa er svaga?
Någon vill visa sig att de kan påverka oss. Det är det som är syftet. Och när jag påtalar att de har lyckats i någon form så har ju de uppnått sitt mål.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några nyhetsostron från veckan som gått.
Handelsbankens tv-kanal EFN fortsätter sin rekryteringsräd i Mediesverige. I veckan stod det klart att Leo Lagerkrans lämnar rollen som chefredaktör och utgivare för EFN. Och i svallvågen efter det har det utbrutit något av ett ordkrig mellan Dagens Industris chefredaktör Peter Fällman och Leo Lagerkrans. Detta då den som kommer ersätta Lagerkrans som EFNs chefredaktör är Dagens Industris mångåriga nyhetschef Anders Hägerstrand. I veckan lyckades EFN dessutom rekrytera reporten Patrik Höjset. I en intervju i Dagens Media går Fällman till attack. Att någon skulle välja att jobba på EFN av någon annan anledning än pengarna säger han sig ha svårt att förstå. Citat, att jobba på EFN är som att skrika in i en kudde om du jämför trafik mellan dem och oss. Han menar även att EFN bara rekryterar journalister som passerat sin topp. Leo Lagerkrantz svarar att han inte håller med, att de är mycket nöjda med rekryteringarna och att de ser framtiden an med stor tillförsikt. Dokumentärserien Den svarta svanen fortsätter skapa uppståndelse i Danmark. Serien fick stor uppmärksamhet förra året då den med hjälp av smygfilmat material visade kopplingarna mellan Danmarks undre värld och en rad välrenommerade jurister och företagare. Nu har två nya avsnitt släppts som visar hur polisen använt infiltratören Amira Smajic för att spionera på danska TV2. Enligt dokumentären har Smajic fotat av källskyddat material som hon sedan vidarebefordrat till polisen. I veckan har både den danska justitieministern och ordföranden för Danska Journalistförbundet reagerat starkt på uppgifterna. Det här skriver tidningen Journalisten.
I slutet av januari i år släppte TV4 en granskning som kopplade Utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rusbeh Parsi till ett iranskt påverkansnätverk. En extern utredning startades av UI som kom fram till att han inte ingått i en iransk påverkanskampanj. Ändå fick han lämna sin tjänst. Nu ställer Rusbeh Parsi upp i en intervju för första gången sedan den externa utredningen publicerades den 12 maj.
Vad är det som har hänt? Har du fått sparken eller bara kan vi reda ut det där?
Nej, men vi har kommit överens om att vi ska skiljas, som det heter på Hollywoodspråk. Jag var ju överraskad, det kan jag ju säga, så att säga, när vi kom dit hen. Men det är väl också så ibland med utredningar som man inte riktigt håller koll på, att de hamnar någonstans där man inte riktigt vet vad man ska göra med dem.
I den drygt 40 sidor långa rapporten om Rusbeh Parsi har en huvudfråga att reda ut varit: vad var egentligen Iran Experts Initiative? Det nätverk av Iran-experter som i synnerhet under kärnteknikförhandlingarna 2014-2015 hade möten med företrädare för den iranska regimen. Var det ett påverkansnätverk, styrt och finansierat från Iran? Utredarna skriver, citat, vi har i vår utredning inte funnit något stöd för påståendet att Rusbeh Parsi skulle ha ingått i en av Iran orkestrerad påverkanskampanj. Och, citat, vi har inte heller funnit några belägg för att den iranska regimen i någon omfattning av betydelse skulle ha finansierat de aktiviteter som involverat Rusbeh Parsi som medlem i IEI-nätverket, slut citat. I mediernas intervju med Rusbeh Parsi från i februari i år och i en debattartikel i Expressen så sa han att brittiska utrikesdepartementet varit en av huvudfinansiärerna av Iran Experts Initiatives möten 2014. Men det stämmer inte riktigt, visade det sig. Finansieringen av mötena 2014 stod istället Heinrich Böll-stiftelsen för.
Tyska Heinrich Böll-stiftung, alltså den tyska miljöpartiets stiftelse. Alla partier i Tyskland har en stiftelse.
Men mellan 2017 och 2020 finansierades Iran Experts Initiatives möten mycket riktigt av brittiska UD.
När det var tyskarna så var det framförallt att då fanns inget avtal. Så det var frågan, liksom, kommer det kunna bli ett avtal? Och sen senare med britterna, då var det därför att Trump hade kommit in och lämnade avtalet. Så då var frågan, kommer avtalet överleva? Och hur mycket kommer iranierna bry sig om ett avtal där amerikanerna inte är med?
Du har ju tryckt väldigt hårt på just den här finansieringsbiten, att det är brittiska utrikesdepartementet som har stått för betalningen. Nu kommer det sig att du missade att det var liksom ett senare skede än de här mötena som var aktuella?
Ja, men det var ju därför att det var det som jag hade, så att säga, låg närmare i tiden, så att jag kommer ihåg det bättre.
Pengarna som sökts för Iran Experts Initiative har gått via föreningen EIRG, European Iran Research Group. En ideell förening registrerad i Sverige där flera av IEI-nätverkets experter varit med. De beskrev sitt uppdrag som att de skulle sträva efter en, citat, stark relation mellan europeiska länder och Iran som främjar dialog, ömsesidig respekt och hållbar utveckling, slutcitat. Rospe Parsi har haft med EIRG i sitt CV när han sökte jobbet på UI, men i rapporten får UI kritik för att ha ägnat ett så, citat, förstrött intresse åt vad EIRG är för förening och vad de ägnar sig åt. Och Rospe Parsi kritiseras för att inte ha varit tillräckligt transparent mot UI kring mötena med iranska regimföreträdare. De skriver i rapporten så här: vi anser inte att det är förenligt med ansvaret för Mellanöstern forskning och analys vid UI att Rospe Parsi som programchef och medlem i UIs ledningsgrupp samtidigt genom sin förening i skymundan bildar opinion och driver på för utvecklingen av förbindelserna med ett av länderna i MENA-regionen. Vad tänker du om den formuleringen?
Skitsnack. Enkelt uttryckt, till att börja med, den här föreningen pysslade med saker och ting som rörde specifikt Iran ett antal år innan jag kommer till UI. Så det är det första. Och det andra är, det sker inte i skymundan. Hade det skett i skymundan så hade det inte funnits ett bankkonto, en registrerad förening, samarbete med deras utrikesdepartement, etc. etc. Och som sagt, på den tiden vi gjorde det så fick vi stöd från de här departementen just därför att de ville att vi skulle försöka klura ut de här sakerna. Och UI kan liksom inte med en halvtidstjänst, vilket är det enda jag haft på UI, komma och hävda att jag gjorde 10 år tidigare är någonting som är oförenligt med det de gör nu.
Var det opinionsbildning ni sysslade med, skulle du säga?
Nej, det är lite svårt att ägna sig åt opinionsbildning om de enda man jobbar med är utrikesdepartement. Det är inte som att svenska utrikesdepartementet eller brittiska utrikesdepartementet är så naiva. Så att om vi kommer med en analys som de vet baserar sig på vissa typer av interaktioner, att de skulle ta det för dagsens sanning. Eller ens att vi skulle påstå att det är dagsens sanning. Så det vet jag inte. Jag förstår inte vad opinionsbildning i det läget i så fall är.
Ja, men det är väl i så fall opinionsbildning för en liten och väldigt mäktig krets då?
Ja, men det är ju de som har bestämt sig för att betala för att vi uttaget ska kunna göra det. Så i så fall så har de ju själva varit med på det innan vi ens har gjort det.
Till oss på medierna så sa Rospe Parsi i februari att hans möten med iranska regimföreträdare inte varit en nyhet vare sig för svenska utrikesdepartementet eller utrikespolitiska institutet.
Då säger du nej, det var ingen nyhet för dem som var så att säga avnämarna. Och för mig är ju då avnämare någon man rapporterar till, så att säga. Men enligt utredningen så hade du ju ingen formell kontakt som du avrapporterade till i anslutning till de här mötena med IEI. Hur?
Nej, där skulle jag nog säga att de leker med orden. Så avnämare i meningen att någon jag diskuterade frågade mig, ja, jag åkte till svenska utrikesdepartementet. Det gjorde jag ju redan när jag jobbade för EU av uppenbara skäl. Och det var ju, jag berättade ju för dem vilka vi träffade. Sen är ju det här som sagt, när vi pratar 2014-15, det är över 10 år sedan nu. Så att det är inte så att de som då var med är de som är på UD nu. Så att om de fallerar sitt institutionella minne, det bär inte jag något ansvar för. Men jag vet vilka jag träffade då. Det här var någonting som vi gjorde via vår ideella förening som en grupp experter i Europa. Så den enda formella skyldigheten vi hade, det var ju att avrapportera till tyskarna som finansierade det. Och sen så småningom till britterna som finansierade det. Och det gjorde vi ju.
De skriver att det är oklart om UD vid den här tiden, alltså jag antar att de menar då 2014-2015, kände till existensen av det här nätverket.
Det är en sån väldigt märklig bild, så att jag vet inte riktigt vilka adjektiv jag ska använda. Jag har med mig ett kontrakt som du kan se från 2015, tror jag det är. Där vi får 365 000 riksdaler av svenska utrikesdepartementet för att organisera en konferens i Teheran. Tillsammans med European Council for Foreign Relations och det iranska utrikesdepartementets forskningsavdelning. Som är kontaktytan alla måste vända sig till om de vill göra någonting i Teheran. Vi var tvungna att lämna tillbaka pengarna för att ingen av oss vågade åka till Teheran. Men de andra lyckades åka dit. Jag tror även Carl Bildt var närvarande. Och den offentliggjordes. Så att hela den här liksom antyden och insinuationen om att svenska UD varit på något vis helt aningslöst kring vad den här föreningen ägnat sig åt och vad det här nätverket gjort ut på, det är, tror jag, på ren svenska vi kan kalla för skitsnack.
Rospe Parsi har varit kritiserad i flera års tid för att i sina analyser vara regimtillvänd och vara alltför okritisk mot Islamiska republiken. Det här tas också upp i rapporten.
Bland annat så skriver de att de har noterat att du haft förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran sen kärnteknikavtalet. Och att du ger en ensidig och ibland regimvänlig bild. Vad säger du om det där egentligen? Alltså har du gett den svenska publiken en väldigt ensidig bild av Iran?
Nej, I'm sorry, men det är dravel. Jag hade tagit det på allvar om det hade kommit från någon som kan Iran. Jag har skrivit om den försämrade situationen i Iran. Jag har vittnat i den enda rättegången mot någon som ställts inför rätta för massavrättningen 1988. Det är mer än vad de här personerna som anonymt refereras till i den här rapporten har gjort.
Vad beror det här på då? För att jag menar, den här kritiken dyker ju upp hela tiden mot dig. Att du framstår som att du fokuserar i alla fall mindre än vad man borde göra på de grymheter som den här regimen står för och som har förvärrats de senaste åren. Varför blir det alltid så här då kring dig?
Nej, men jag tror att det är så här. Det finns såklart som alltid flera variabler. Men en av dem, om vi tar den så att säga, iranska diasporan, det är ju att de vill ha röster som kan hjälpa dem med terapin med traumat helt enkelt. Iran, eller snarare den islamiska republiken. Och det är ju så att säga trauman som är fullt förståeliga. Men det är inte min uppgift som forskare att agera terapeut i det offentliga. Så att jag tror att vad de egentligen är ute efter är någon som kanaliserar deras ilska och kanaliserar deras politiska behov. Vi har haft det som ett stående skämt bland en del av oss som jobbar på UI men också bland andra Iran-experter. Om jag skulle säga samma sak och skriva under med Robert Persson så kommer det inte tas emot på samma negativa sätt. Så det handlar liksom på sätt och vis om att jag säger det. Om jag säger att solen går upp så måste någon säga någonting om det.
Men det som du framstår som, eller det som dina kritiker tycker att det framstår som, det är ju på något sätt att i de här resonemangen så vill du på något sätt bevara den islamiska republiken.
Nej, jag är inte ute efter att bevara den islamiska republiken, men jag vill först se någon som faktiskt kan ta bort den. Iranier generellt sett i världen, eftersom de flesta av dem som lämnade landet flydde i olika vågor, har tillhört, de har haft hög utbildning som är tillhört någon sorts utbildad medelklass. Och det innebär att de har varit högpresterande var de har hamnat. Så jag brukar säga att de är som Stålmannen. Men det finns ett kryptonit som får dem, inte alla såklart, men många att tappa koncepterna. Och det är Iran. Det vill säga att du kan ha en normal professionell konversation om vad som helst, men så fort Islamiska republiken och Iran som land kommer upp, då är plötsligt kompassen väldigt svajig.
Men vad tänker du ändå om den här diskussionen om påverkansoperationer och desinformationskampanjer och allting som ändå som har ju en relevans också i västvärlden? Det är ganska högt tryck från utländska säkerhetstjänster och utländska aktörer mot Sverige och andra västländer.
Ja, och samtidigt är det så här, säkerhetstjänster i västvärlden och utanför västvärlden ägnar sig ständigt åt det som numera kallas för påverkansoperationer. Så det är det senaste modeordet. Alla har blivit lite lätt mer hysteriska. Det vill säga det finns en påverkansoperation i varenda buske. Och då är frågan, när den definitionen till slut täcker allt från jag har en åsikt, jag har skrivit en rapport, jag har gjort X eller Y. Om allt är påverkansoperation, då har den ju analytiskt inget som helst värde. Däremot så blir det en väldigt användbart politiskt tillhygge. Så fort någon säger någonting du inte tycker om, ja, då är de en nyttig idiot som en del av en påverkansoperation. Och så kan man ju hålla på om man tror att man är i lekskolan eller är en, vad vet jag, en halvlitterat svensk riksdagsledamot. Men det är ju inte särskilt imponerande, vare sig analytiskt eller politiskt.
En påverkansoperation från en antagonistisk stat. Visst, man kan raljera om det hur mycket man vill, men till syvende och sist så är ju det ändå ett begrepp som finns av en anledning. Men det är väl relevant att man har de här diskussionerna i alla fall. Och om man från Irans sida skulle vilja bedriva inflytande över svensk media och få ut sitt narrativ, så kanske man skulle vända sig till en prominent Iran-analytiker som kan persiska, som du själv så att säga.
Ja, men jag tror att det skulle ju, när vi tittar på det vi vet i alla fall, det som kommit ut offentligt om vad ett land som Iran gör i västvärlden uttaget, så är det ju oftast så extremt klantigt. Så att det är liksom, det är nog att förvänta sig lite för mycket av deras, alltså att de ska vara så sofistikerade. Finns det påverkansoperationer? Det är klart det gör. Jag säger inte att det inte finns. Skillnaden är att om man har en mindre av en åsiktskorridor, om vi nu ska använda det ju, modeordet. Om man har en mer levande debatt så kan man liksom analysera sakargumenten mycket mer och komma fram till, finns det något vettigt i detta eller inte? Istället för att kasta paj på varandra och säga att det är en påverkansoperation och sen så dör konversationen.
I flera år har Rospe Parsi varit en av de mest frekventa expertrösterna i svensk media om Mellanöstern i allmänhet och Iran i synnerhet. Men sen TV4s granskning och den efterföljande utredningen från UI så har samtalen slutat komma.
Ja, där kan vi prata om den verkliga påverkansoperationen i så fall. För jag har inte fått vara med i media alls. Det vill säga ingen har velat ta med mig under den här utredningen. Och vad som händer nu återstår ju att se, det vet vi inte. Så att om syftet var att tysta mig medialt så har man ju lyckats. Och på ett rent personligt plan så har det verkligen inte varit en... Det var nog de tuffaste månaderna i mitt liv.
Både friad och fälld.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskälen.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Och nu USA-podden. Programledare Sara Stenholm.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 594. Det är fredag den 13 juni, klockan är strax efter 3. Gina Lindberg i Washington, hej.
Hej, god morgon från Washington.
God morgon, Roger Wilson, fortfarande i Los Angeles, hej.
Hej, hej, det är jag. Jag har rymt från utgångsförbudsområdet och befinner mig nu i en ännu skräpigare och nedgången del av stan än vad vissa delar av downtown är.
Okej. Roger, vi poddade i onsdags. Hur har det sett ut på gatorna sedan dess?
Ja, men det har väl egentligen avtagit lite grann. Protesterna pågår fortfarande, gripanden pågår fortfarande. Men det känns också som att det här greppet att sätta in ett utegångsförbud på nätterna har lugnat ner situationen. Men det var 200 personer som greps första natten med utegångsförbud och polisen gör fortfarande gripanden. Det är fortfarande vissa sådana här våldsamheter, fortfarande en del så här chockgranater som används och liknande. Men inte alls som det var förra helgen, utan det är liksom på en sluttande skala. Samtidigt har vi ju sett hur demonstrationerna runt om i landet har tilltagit på samma tema.
Mm. Gina, det kom två domstolsutslag igår som gällde nationalgardet. Vad är det som gäller för dem nu?
Det som gäller är att nationalgardet just nu kan vara kvar i Los Angeles, men det var verkligen rena whiplash-effekten igår på de här olika juridiska besluten. För först var det en federal domstol som kom med beskedet att han stoppar Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Det var en federal domare som sa att det här som Trump hänvisar till när han skickar nationalgardet, det är ju att det är rebellion, alltså att det är ett uppror. Och då gick domaren till ordlistan och sa att nej, definitionen på rebellion är att det är ett försök att störta regeringen eller styret. Rebellion, uppror, det är när man tar till vapen på ett systematiskt sätt för att störta ett politiskt styre. Och det kan man inte säga att det här är. Alltså gäller inte Trumps beslut. Då överklagade Trump-administrationen blixtsnabbt till en appellationsdomstol. Och några timmar senare så kom beskedet från appellationsdomstolen att de i sin tur upphäver eller åtminstone pausar det här beslutet som den federala domaren hade fattat. Så summan av kardemumman är att just nu får nationalgardet vara på plats. Ny hearing är utsatt till på tisdag. Så att det här federala stoppet har tillfälligt stoppats.
Mm. Så över helgen så är det tillåtet för dem att vara ute på gatorna?
Precis.
Mm. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, han har i alla fall fortsatt att ha ett högt tonläge mot Vita huset och varnar nu också för att hela demokratin står på spel.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Men Vita huset svarar med att säga att ansvaret ligger hos just guvernören Newsom och Los Angeles borgmästare. Så här sa Vita husets talesperson Caroline Leavitt igår.
Their opposition to President Trump has forced them to side with illegal alien criminals in their communities and violent rioters and looters over law enforcement officers who are just doing their jobs. Mayor Bass and Governor Newsom fanned the flames and demonized our brave ICE officers.
Ja, guvernören varnar alltså för att demokratin står på spel medan Vita huset säger att det är guvernören och borgmästarens fel, de här våldsamheterna. Du Roger, finns det några utsikter för att de här två sidorna i konflikten ska kunna mötas på något sätt eller att det här ordkriget kommer att tonas ner?
Nej, verkligen inte. Tvärtom nästan. Att Trump-administrationen i alla fall inte tänker vika ner sig syntes tydligt på den presskonferens som ministern för inrikes säkerhet höll, Kristin Noem, i Los Angeles igår. Där pratade hon om att federalisera det nationalgardet och marinkårssoldaterna som väntas in i Los Angeles idag troligtvis, att de skulle befria Los Angeles från det socialistiska och betungande styret som guvernören och borgmästaren i Los Angeles lagt på landet och staden. Och hennes departement har också lagt upp en annons på nätet med en Uncle Sam-figur som sätter upp ett plakat där det står "Hjälp ditt land och dig själv", följt av en uppmaning att "Report all foreign invaders", rapportera alla utländska inkräktare, även om invader, det ordvalet också får att tänka på krigsretorik till viss del. Man är inte på väg någonstans rent fysiskt heller, sa man. Och tidigare har ju försvarsministern sagt att man budgeterat för att nationalgardet och marinkåren skulle kunna vara kvar i Los Angeles i 2 månader. Så det här, alltså, varken när det gäller retoriken eller praktiken så är man beredd på att lämna Los Angeles. Å andra sidan, Gavin Newsom ser helt plötsligt en uppgång i sin popularitet. Man pratar om att hans antal följare på TikTok har vuxit väldigt mycket. Väldigt många har sett det där talet som du citerar på YouTube. Så han har helt plötsligt medvind på ett sätt som han inte haft på länge. Alltså, Gavin Newsom här i Kalifornien är en guvernör som folk verkligen inte har starka känslor för. Men nu har det hänt någonting.
Du var inne på det, Kristi Noems presskonferens, och den fick ju allra mest uppmärksamhet igår, inte för själva presskonferensen utan ett gripande och ett nedbrottande utav senatorn Alex Padilla. Det är en av Kaliforniens 2 senatorer, och det ägde rum då när han försökte ställa frågor just till ministern för inrikes säkerhet Kristi Noem, och så här lät det.
Hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary. Because the fact of the matter is, a half a dozen violent criminals that you're rotating on your... Hands up!
Ja, Roger, det är alltså en amerikansk senator som brottas ner och sätts i handfängsel. Vad blev det för reaktioner på det här?
Starka reaktioner och också bilder förstås som har vevats på tv om igen. Han trycks alltså ut av 2 eller 3 personer ut ur rummet. Han gör också lite motstånd och försöker ta sig fram trots allt i lokalen, trots att de försöker trycka undan honom. Och sen utanför det här konferensrummet så trycker man ner honom på golvet och sätter handfängsel på honom. Och det där blev ju snabbt... starka reaktioner både i kongressen till exempel och i medierna och egentligen från bägge sidor. Det blev ganska snabbt nära analyser och olika beskrivningar av det som hände. Hur många steg gick han faktiskt framåt mot Noem när han skulle ställa sin fråga? Varför avbröt han henne? Hur snabbt identifierade han sig? För det gjorde han trots allt och sa att han var senator. Det hörde vi i det här klippet också. Borde egentligen inte Noem känna igen en av 2 senatorer för Kalifornien när hon faktiskt befinner sig där. Var det verkligen en säkerhetsrisk? Det var ju inne i den federala byggnaden. Alla hade gått igenom en säkerhetskontroll. Borde inte Secret Service liksom tagga ner lite granna? Eller var det egentligen ett rimligt ingripande för Secret Service när någon börjar så hojta mitt under en presskonferens? Var det för att Padilla är latino som Secret Service var så hårdhänta? Eller var det ett teatraliskt utspel inför kamerorna som Padilla gjorde? Ja, det fanns många olika saker att prata om på kabel-tv-kanalerna under dagen. Det man inte ser i klippet är att det här trots allt sker en bra bit in i presskonferensen. Jag fick intrycket först när jag såg att det var som att han nästan genast avbröt henne. Men hon har hunnit prata ett tag. Och just när hon pratar om där att befria Los Angeles från det socialistiska styret, det är då han börjar reagera.
Mm. Starka reaktioner som sagt från då framförallt demokraterna, och vi kan väl höra vad demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer sa om det här igår.
Anyone who looks at this, it will turn their stomach to look at this video and see what happened. Reeks of totalitarianism. This is not what democracies do.
Alltså Chuck Schumer rasande, det var ju de flesta demokrater som uttalade sig igår. Kommer det här få några konsekvenser, det här agerandet mot Padilla?
Ja, vi får se, men som du säger, de är ju väldigt, väldigt upprörda och de köper inte den här förklaringen från Kristi Noem att han skulle ha gjort ett utfall. Och de köper inte heller förklaringen att hon inte förstod vem han var, för att han säger ju också, det ser man ju på i klippet, att han säger jag är senator Alex Padilla. Och som Roger var inne på, hon borde kanske haft koll på de två senatorerna, det återkommer ju också demokraterna till. Så att Chuck Schumer, senatens minoritetsledare, säger att han vill ha svar på vad som hände. Adam Schiff, som är den andra senatorn från Kalifornien för demokraterna, han uppmanar Kristi Noem att avgå. Det kommer han ju inte få något gehör för, men det är så debatten låter just nu. Han vill också ha en speciell utredning, dels en utredning i kongressen av det som har hänt, men också en utredning om hur polisen, Secret Service, agerade i det här fallet. Så han vill ha flera olika utredningar. Och vi hör liknande tongångar från demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, som också säger att han vill ha en utredning. Och sen kommer ju det här också få politiska konsekvenser. Jag menar, vi såg redan igår hur Padilla själv publicerade bilder på det här, den här dramatiska händelsen med budskapet: om de gör så här mot mig som är senator, föreställ er då vad de kan göra mot dig. Och det här tror jag vi kommer höra, det här budskapet i politiska kampanjer för olika demokratiska kongressledamöter nu inför mellanårsvalet och när det gäller att samla in pengar till kampanjerna. Att se här vad de kunde göra mot en senator. Så att det här kan leda till utredningar, men också självklart användas politiskt.
Mm. Roger, du sa att det ställdes jättemånga olika frågor från vänster och höger håll på kabelkanalerna igår. Men var det ändå inte en ganska anmärkningsvärd händelse, oberoende av vilken sida man står på, att en senator brottas ner på det här sättet?
Ja, alltså från republikanernas sida så försöker man ju tona ner det här och menar just att det var respektlöst att göra på det här sättet från Padilla. Och just det här att man då försöker få det till att hans agerande var hotfullt. Och det där jag pratade om, hur många steg tog han framåt? Hur långt var han från den här pulpeten där hon höll sitt anförande? Varför väntade inte han tills det var frågestund med att ställa frågor och liknande? Men det är väl också en bild, tänker jag, hur upptrissat allting är just nu. Att det är extremt starka känslor och reaktioner och alla är på högvarv. Alltså, den här presskonferensen hölls ju inne i den här federala byggnaden. Det är ju runt omkring den här byggnaden som det varit våldsamma protester under de senaste dagarna. Så man kan tänka sig att Secret Service också är på helspänn.
Mm.
Men samtidigt så är det ju också symboliska bilder vi ser. Alltså om vi just nu har en diskussion kring auktoritära tendenser från Trump-administrationen, då passar ju den här scenen väldigt väl in i den retoriken och det scenariot.
Mm, Gina?
Ja, men det är väl värt att påpeka också hur extremt ovanligt det här ändå är, och på så sätt också politiskt dramatiskt. Jag menar, vi har sett tidigare för några veckor sedan hur en borgmästare i New Jersey fördes bort av polis. Vi har sett det här åtalet mot en demokratisk kongressledamot som vi pratade om i tidigare podd, de här som var vid ett migrationscenter i Newark där det blev sammandrabbningar med polis. I det här fallet är det alltså en senator. Det finns ju bara 100 senatorer i senaten, 2 från varje delstat. Och att en person på den nivån från den största, på många sätt mäktigaste delstaten grips, eller inte grips, men förs bort på det här sättet och brottas ner av Secret Service, det är förstås unheard of och en extrem situation. Så att det väcker ju starka känslor, och som sagt, det finns även republikaner som reagerar på detta. Mm.
Imorgon, hörni, då är det lördagen 14 juni, och då äger ju som sagt Trumps militärparad den omdiskuterade och kontroversiella rum i Washington. Det är ju också Trumps födelsedag, och det kommer att bli protester runt om i USA. Roger, jag har fattat det som att Texas guvernör redan har kallat in nationalgardet där. Vad väntas det för protester runt om i USA?
Ja, det är rörelsen 50-51 som då står för 50 stater, 50 protester. En rörelse som på lördag kommer att organisera No Kings-demonstrationer, alltså att man inte har några kungar i USA. De har tidigare arrangerat protester, framförallt i delstatshuvudstäderna, mot Trump. Och det är ju tydligt att i alla fall Greg Abbott, då, guvernör i Texas, tar de här planerna på stort allvar med de 5000 och nationalgardet i Texas som man redan beordrat ut i landet, plus 2000 personer till från Texas delstatspolis, Department of Public Safety. Och det är nästan som en liten mikroversion av konflikten mellan Trump och Los Angeles som vi ser här, eftersom borgmästarna i Austin och San Antonio sagt att de har inte begärt in någon hjälp från nationalgardet. Varför kommer de hit? Samtidigt så rent juridiskt är det ju mer tydligt här att Abbott har lagen på sin sida och kan sätta in delstatens nationalgarde. Det är hans uppgift, det är han som har kontroll över dem. Men det är lite intressant att se hur de här motsättningarna finns på olika nivåer.
Mm. Gina, du har ju varit ute i huvudstaden Washington och pratat med folk om morgondagens militärparad. Jag tänkte vi skulle lyssna på vad folk sa.
I'm excited. That's why I flew 2 hours to come up here to see it.
You're excited?
So, yes, ma'am.
And how important do you think this is? What's the significance of this parade?
It's significant because we need to unite this country together and take care of our people. And with everything that's happened, with some of the civil unrest, some of the riots, we all need to come together, and hopefully this will help.
How do you feel about the parade?
I feel very frustrated. I feel like this money could have went to so many other good things. Instead, he chooses it for a power move that our country doesn't need. A lot of people already know we have a very strong military. There's no need to express it.
I've been asked what I think about the military parade. I'm not paying a fucking attention. I just can't. I don't have the capacity to deal with the insanity of what is good, what is bad, what is morally upright and center. I don't fucking know anymore. I just try to stay with the fairies and the unicorns. It feels a great deal better than whatever the fuck they call this politics, not peace.
Ja, Gina, den sista kvinnan här var ju tydlig. Hon bryr sig inte längre. Hon orkar inte hänga med.
Nej, Meika Taylor heter hon, och hon får väl representera alla de som är innerligt trötta på allt som har med Trump och politik att göra, och de börjar bli ganska många här i Washington. Hon sa bara, jag orkar inte ens ha en åsikt om den här paraden. Jag vill ha enhörningar och sagofer nu. Så tyckte Meika Taylor. Innan dess hörde vi en ung man som stod och protesterade vid paradvägen Constitution Avenue redan igår med en stor skylt där det stod No Kings, inga kungar. Och han sa att det här är en ren maktuppvisning från Trumps sida. Och sen i början så hörde vi motsatsen. En man, Jonathan Waters heter han, från Florida, som har flugit hit till Washington för att se paraden. Och han var helt för det här. Han sa att det är viktigt att hylla militären, det här kan vara något att enas kring, sa han. Men jag måste säga, när jag pratade med folk igår, att så mycket enighet märkte jag faktiskt inte. Nästan alla jag pratade med om den här militärparaden har starka åsikter åt antingen det ena eller andra hållet. Och det är just nu väldigt påtagligt i stan här i Washington med alla de här kravallstaketen, det är avspärrningar, det är fullt med poliser överallt. Och så är det de här militärfordonen och soldaterna som är i stan som bidrar till känslan av att något väldigt stort på gång. Och det här är ju också som en enorm Hollywood-produktion där det går runt. Det var genrep nere på stan igår med folk som gick och regisserade soldater och stridsfordon som rullade fram i olika processioner och sådär. Mm. Så att det här kommer ju prägla hela stan och gör det redan, och folk har generellt starka känslor kring det.
Men du, Gina, det är ju ett spänt läge i landet just nu. Alltså, hur bedömer du att morgondagen kommer avlöpa, om jag tänker då på protesterna runt om?
Ja, det talas ju om några av de största protesterna sen Trump tillträdde, och det är mycket ilska och frustration kring den här militärparaden och naturligtvis kring det som har gjort att protesterna i Los Angeles har startat, nämligen migrationspolitiken och de här räderna mot odokumenterade invandrare. Sen finns det också många demonstranter som säger att nu är det väldigt viktigt att vi gör den här protesten på ett fredligt och värdigt sätt. Trump vill att det ska bli bråk, säger de, och det ska vi inte bjuda honom på. Så att här i Washington till exempel, så har de lagt en av de stora planerade demonstrationerna imorgon, har de lagt en bra bit utanför stan för att verkligen markera att vi kommer inte störa själva paraden.
Mm.
Men sen är det klart att det här är ju så stort och spretigt, den här rörelsen. Det är liksom inte en samlad rörelse mot Trump, utan det är en massa olika grupper som inte är synkade och samordnade sinsemellan. Så det kommer finnas massor av olika sorters demonstrationer. Och en kille jag träffade igår berättade att han och den grupp som han är med i, som ska demonstrera, de har skaffat skottsäkra västar, de har skaffat gasmasker, de är beredda på konfrontation. Och han sa bara att vi måste kunna skydda oss för att vi räknar med att bli angripna av polisen.
Mm. Du, Roger, i onsdagens podd så nämnde vi ordet inbördeskrig. Vi sa inte att det rådde ett inbördeskrig i USA, men vi nämnde ordet. Det talas ju om ett sluttande plan. Du själv sa att de här två sidorna, liksom, det finns inga möjligheter just nu att de skulle mötas eller prata med varandra. Senatorer har satt sig i handfängsel nu än. Det är militär på gatorna. Så var befinner sig USA just nu egentligen?
Mm, vilken härlig fråga. Ja. Enkel att svara på.
Ja.
Nej, men alltså, sen jag började i den här podden och innan dess har vi pratat om polariseringen, och nu ser vi väl den tydligt förkroppsligad på många sätt. Vi har också pratat om att det inte har varit lika starka protester mot Trump som det var förra gången han var president. Nu ser vi hur det börjar röra sig. Någonstans så är det väl, tänker jag, två kärnfrågor i hela det amerikanska bygget som berörs här. Det ena är paranoian och oron för auktoritära ledare. Ibland känns det som att hela konstitutionen bara är uppbyggd för att undvika att skapa en plattform för en diktator eller för att någon ska kunna ta makten. Därför är allting så himla känsligt med var man sätter in nationalgardet, om man flyttar marinkårssoldater till Los Angeles och liknande. Där blir också det väldigt känsligt förstås när man använder en retorik kring att man ska befria Los Angeles från dess demokratiskt valda ledare. Det andra är ju migrationen, som också är en kärnfråga. Det här är ett land fyllt av migranter. Bägge sidor pratar om den amerikanska drömmen. De papperslösa migranterna är en del av det amerikanska samhället, vare sig man vill det eller inte. Nu pratar man ju från republikanernas sida om att man ska själv deportera, alltså att man får $1,000 och en flygbiljett om man går med på att lämna landet. Och sen ska man kunna ansöka på nytt om att komma in. Man vill liksom skapa någon form av formellt mer korrekt tillvägagångssätt än att folk ska ta sig in i landet på ett olagligt sätt. Och samtidigt så pratar man också om migranterna som våldsverkare och brottslingar. Och det känns, om jag nu ska försöka koncentrera det jag också svamlade runt i, det känns bara som att det är två extremt starka bilder här. Den auktoritära ledaren och migrationen som någonstans möts här i någonting som är extremt känslomässigt och som berör folk väldigt, väldigt starkt.
Mm. Gina, du var ju på föreställning i onsdags tillsammans med Donald Trump och J.D. Vance.
Ja.
Vad hände?
Precis. Jag klämde in ett besök på Kennedy Center, som ju är också en verkligen politisk stridsplats. För det är ju den stora nationalscenen där Trump alltså har tagit över som ordförande. Och nu var han i onsdags på första föreställningen på Kennedy Center. Han har haft väldigt mycket åsikter om Kennedy Center, men han har aldrig varit där på en föreställning tidigare. Nu kom han dit. och det var helt fullsatt. Det var premiärkväll för Les Misérables, musikalen. Det var en hel del kändisar från Trumps krets i publiken. Jag såg Kellyanne Conway i guldglitterklänning. Jag såg senator Ted Cruz till exempel. Men sen var det också folk i publiken som markerade mot Trump. Jag mötte bland annat ett gäng drag queens uppklädda till tänderna. Och de sa att de var där som en tyst protest. Därför att Trump har ju särskilt vänt sig just mot att det har varit dragföreställningar på Kennedy Center. Och det är en del av det som han har kallat för anti-amerikansk repertoar. Så att de var där och markerade. Och sen när det drog igång så kom Donald och Melania Trump in uppe på läktaren på VIP-platsen och ställde sig och tittade ut över publikhavet. Och då ställde sig alla upp och väldigt många buade och visslade och andra applåderade. Så att det var mixade starka känslor i salongen. Och när det här buandet inte riktigt tog slut, då höjde Trump sin näve och hytte med den i luften och mimade USA. Och så började folk skandera då, USA, USA, i talkör. Så att, för att citera en vän som jag var där med, det här var inte supervärdigt.
Alltså Roger, hon trivs som sån där premiärmingelreporter var Gina. Hörrni, tack för att ni var med. Ta helg lite grann, några minuter i alla fall. Producent var Anna Roxvall, Roger Wilson var med från Los Angeles, Gina Lindberg från Washington. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på onsdag. Hej!
Nu fortsätter Magnus Berg att utforska radiohumorns historia.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofynd.
Sveriges Radio Stockholm. Och nu följer jakten på Johan Blöt, sjätte avsnittet.
Ah! Holm!
Ja, jakten på Johan Blöt fick ett abrupt slut. Och radiolyssnarna fick istället höra Povel Ramel avslöja en överraskande nyhet.
Jaha, det är Oldrop.
Jag känner du, det här var Povel.
Nej men hej, hur har vi det?
Jo, det är inte så dumt. Jag har slutat i musikbranschen.
Har du det?
Ja visst, jag har komponerat upp allting, förstår du. Så jag ska ägna mig åt min barndoms stora dröm nu och bli privatdetektiv.
Det menar du inte?
Ja visst. En egen byrå och erfarenhet från 30 volymer Sherlock Holmes. Och vid min sida står ytterligare två tappra avhoppare från flugigheten. Britta Borg, min sekreterare, och Martin Ljung, min assistent.
Så du tänker helt lämna Schlagerhagen nu?
Ja visst.
Hör du, då kanske jag kan få köpa ditt rimlexikon, va?
Och denna nya fiktiva karriär fick Povel Ramel leva ut i en ny serie.
Sveriges Radio Stockholm. Kanske en deckare. Herr Holms öden och angantyr.
Det var väl som så att i den serien hade jag att som novisen vid polisen lösa de mest säregna mysterier. Jagad av en framstormande deadline satt vi till slut dygnet runt och skrev. Och vissa svårfödda vistexter kom till direkt under galgen. Jag minns ju att till och med en gång stod lutad mot studions flygel och putsade färdig en text under pågående inspelning för att i sista sekunden lämna över den till en minst sagt nyfiken Britta Borg.
Var kväll när skymningen tätnar, nu blir det särdeles trist. Andra går då upp i det blå. Men jag är en kleneskapin.
Och detta in i kaklet skrivande blev ett metahumorsammelsurium av ledtrådar och villospår helt i crazy humors anda.
Vad står det här nu då? Radiospalten. Vi hade igår återigen nöjet att höra herr Holm. Nej
men dumheter, det är ju morgondags tidning. Nå. När natten hade sänkt sig över Döderups slott och allt var relativt lugnt startade era vänner Ramel, Borg och Ljung på en liten rekognoseringstur runt de väldiga källarvalven.
Det här var ju ruffigaste laget förstås.
Ja.
Titta där! Vad är det som skymtar?
Var?
Nej! Det ser ut som ett blekt lakan som andas.
Det är bara en vit fru eller något sånt.
Vit fru? Menar du vit med HV så ska jag be att få gå.
Nej, kom nu. Hon kanske kan hjälpa oss. Vem järver störa bleka blända på sin nattliga rång? Lägg av med det där och vad som en människa, va?
Människa? Får jag ta ner armarna då?
Ja visst, men ner med dem bara.
Oh, tack. Vad skönt. Nej, det är inte klokt. Vad skönt. I 300 år har jag gått på det här sättet. Tänk, i 300 år.
Kan vi ändå hjälpa oss?
Med vad? Vilka är ni? Vad gör ni här? Vad är det för hattmakare?
Mitt namn är Rammel.
Ja, och mitt är Ljung.
Vi är här för att lösa gåtan med det snusbruna gemaket och hitta de som har försvunnit därifrån på sista tiden.
Snusbruna gemaket? Ja, det är inte min avsikt.
Här avbryter vi programmet för att ge alla duktiga lyssnare en minut på sig att lösa problemet med det snusbruna gemakets hemlighet. En minut, varsågoda, ta fram papper och penna. Nå, har ni kommit till någon lösning? I så fall är ni att gratulera, för jag tror inte Rammel har gjort det.
Kanske en deckare, Herr Holms öden och angantyr från 1950. Följ Radiohumors utveckling från starten för 100 år sedan i Radiofilm. Och jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 7.
Dödssiffran stiger i Iran efter de israeliska attackerna. Minst 406 personer har dödats och ytterligare 654 ska ha skadats i Iran sedan natten mot fredag enligt den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Activists. Det här rapporterar AP. Uppgifterna har inte bekräftats av Irans regering. Tidigare har uppgifterna från iranska medier varit att 128 personer dödats i Iran. Och Israel har uppgett att minst 10 personer dödat i Irans attacker. Och i Gaza har minst 8 palestinier dödats och flera skadats i samband med en skottlossning i närheten av utdelningsplatser för en nödhjälp i Gaza tidigt i morse enligt företrädare för sjukvården. Ögonvittnen uppger att israeliska styrkor ska ha öppnat eld mot folkmassor som var på väg mot 2 utdelningsplatser för nödhjälp i Rafah i södra Gaza. Israelisk militär har inte kommenterat händelsen. Stridsflygplan har setts över Stockholm idag. Försvarsmakten bekräftar att de haft plan i luften men är förtegen om varför flygvapnet flugit över Stockholm. Jonas Besk är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.
Det har flugit svenskt stridsflyg över Stockholm, vårat flygvapen. Och när vi syns i luften så kan det handla om övningar och träning. Både för att bygga vår egen förmåga eller andra typer av aktiviteter tillsammans med våra allierade och partners.
Har någon kränkt svenskt luftrum?
Det kan jag tyvärr inte svara på just nu. Jag tror att det viktiga är att det finns ingen anledning till att man ska känna oro för att man ser våra stridsflyg. Utan de finns där för att upprätthålla våran säkerhet i luften och Sverige.
Var det en säkerhetsåtgärd att de var upp och flög?
Det kan jag tyvärr inte kommentera.
Jonas Besk vid Försvarsmakten, reporter Ida Svansbo. Polisen har kartlagt var i Sverige unga personer begår brott. Kartläggningen visar att de påtagliga problemen med ungdomsbrott finns på några begränsade delar av Sveriges totala yta. Och den här kartläggningen kan användas för att hitta platserna där ungdomar riskerar att involveras i kriminalitet, säger ansvarig analytiker. Städstrejken inom industrin som skulle ha trätt i kraft imorgon bitti är avblåst. Fackförbunden Fastighets och Seko har kommit överens om ett avtal med arbetsgivarorganisationen Almega på avtalsområde serviceentreprenad. Avtalet innebär bland annat att deltidsanställda får rätt till lika hög övertidsersättning som heltidsanställda. Och dagen idag har varit solig och varm runt om i Sverige och i Målilla i Hultsfreds kommun I Småland uppmättes 29,9 grader enligt SMHIs preliminära siffror. Och det här är den högsta temperaturen hittills för i år. Ekot, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Om en liten stund, konflikt som följer den nya svenska migrationspolitiken via tre personer som lever med konsekvenserna av den. Och träffar migrationsminister Johan Forssell på studiebesök vid Stureplan i Stockholm.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
Nu konflikt. Programledare Fernando Arias.
God eftermiddag, eller god förmiddag ska jag säga allesammans. Det är ju inte lunch ännu.
I början av året så håller migrationsministern Johan Forssell en pressbriefing. Han vill berätta om alla de åtgärder som hans regering nu genomför för att göra den svenska migrationspolitiken mer restriktiv.
Låt mig inledningsvis kunna konstatera att det har varit ett väldigt reformintensivt 2024 på migrationsområdet.
Han går igenom de reformer som regeringen drivit igenom och de som man vill genomföra.
Vi har också tillsatt 6 stycken nya utredningar. Bland annat då för att fler utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas ur landet. För att skärpa reglerna för anhöriginvandring. Men även för att anpassa Sveriges rätt då till EUs nya migrations- och asylpakt.
Ja, Sverige genomgår just nu en radikal förändring där våra politiker driver igenom reformer för att göra det svårare för invandrare och flyktingar att både komma hit och vistas här.
Så sammanfattningen av det är väl att det har hänt väldigt mycket under 2024, men jag kan garantera er det kommer att hända minst lika mycket under 2025.
Det här är konflikt om konsekvenserna av den nya migrationspolitiken. Jag heter Fernando Arias. Ulrika Bergqvist, var börjar vi?
Här. Hos familjen Gidi Tavelde i Upplands Väsby. 8-årige Hebron tittar på tv i ett av sovrummen.
Jag är 9 och jag heter Hanros.
Hej, är det du som ska spela fotboll?
Ja.
Är du bra?
Ja.
Henry.
Lillebror Henry ska följa med och titta på medan Harold spelar fotboll. Och minstingen, Mariana, hon vill sjunga Lilla Snigel.
Lilla Snigel.
Lilla Snigel, attar dig.
Pappa visslade jag.
Vänta.
Men vi hoppar tillbaka i tiden en dryg månad, Fernando. Till slutet av april 2025. Då sitter 3-åriga Mariana i sin mamma Samris knä hos polisen. Barnen och deras pappa är svenska medborgare, men inte mamman.
Okay.
Migrationsverket har bestämt att hon ska utvisas till sitt hemland, Etiopien. Men Samri vill inte lämna barnen och vägrar resa från Sverige frivilligt. Så hon måste rapportera till polisen varje vecka.
Och det är för att de ska ha koll på var hon är.
Precis. Så en gång i veckan signerar hon ett papper på polishögkvarteret vid rådhuset i Stockholm. Och det är det hon ska göra den här dagen. När polisen kommer med det här beskedet.
Hon säger du har en beslutning. Vi ska tvinga dig tillbaka till Etiopia. Jag säger varför. Ja, du säger inte till immigration. Okej. Okay. Om du samarbetar, de kan hämta, de kan köpa biljet. Göra allt bra. man kan gå. Men du säger inte samarbete, du jobbar inte samarbete med dem. De måste tvinga dig, vi ska tvinga dig att gå till Etiopien.
Hon har varit i Sverige i 14 år.
Alltså, 14 år utan uppehållstillstånd, alltså utan rätt att ens vistas här i Sverige.
Ja, det låter ju märkligt. Jag frågade henne om det där och hon säger att hon själv inte riktigt förstår. Men att det bland annat beror på att Migrationsverket inte har godkänt hennes ID-handlingar.
De säger mina pass, det är inte riktigt. Det är riktigt. De säger de inte riktigt. Jag vet inte vad det är fel. Jag förstår inte också själv.
Etiopiskt pass.
Etiopiskt pass, ja. Det är det de säger, det är fake. Det är original, jag kan inte undra oss och hämta annat. Jag har ingen, det är original, de från embassy. De accepterar inte. De säger de är fake. Det är den fel, det gick jättelänge år också.
Hennes ärende har varit in och vänt några vändor på Migrationsverket. Först sökte hon asyl och fick avslag. Och sen har hon lämnat in dokument för att bevisa sin identitet. Och de dokumenten har inte godkänts.
Och under den här tiden har hon alltså hunnit få 4 barn här i Sverige.
Ja, men nu försöker myndigheterna få till ett avslut här. Det ska inte gå att befinna sig i Sverige år efter år utan att ha rätt att vara här. Hon kan lämna in en ansökan om uppehållstillstånd som anhörig, men det behöver då göras på plats i Etiopien. Och det kan ta tid.
2 år eller 3 år. Vänta. De är lite... mina flickor 3 år... Den andra också, de är liten. Jag säger till henne, jag kan inte säga okej, tillbaka i Etiopia. Vad ska jag göra? Varför ni tvingar mig gå i Etiopia? Här jag bor nästan 14 år.
Så det är därför Samri vägrar. Hon vill inte skiljas från sina barn. Men den där dagen där på polisen.